Hej och välkomna till första avsnittet av dagens juridikpodden för hösten 2020. Det har varit en lång sommar. Vi är kvar i coronatider även om det på något sätt syns ett ljus längst bort i tunneln. Hur har vi haft det under sommaren? Erik Tagesson, chefredaktör för dagens juridik. Du är med oss på länk. Hur ser sommarens schema ut, höll jag på att säga, facit?
Jo, men tack för frågan. Det har varit en speciell såklart sommar, men jag tycker ändå att den har varit helt okej. Vädret har varit med mig. Jag har haft semester samtidigt som solen har skinit. Jag har badat enormt mycket. Kunnat resa lite åtminstone inom Sverige. Så att under rådande omständigheter tycker jag att jag med de förutsättningar jag har och ett hus ute i Nacka har haft oförskämt bra.
Ville? William Eriksson?
Ja, men jag har väl, det är väl som Erik, bara det att jag hade semester när det regnade. Annars så tycker jag att det har varit en ganska fin sommar. Jag har också sett delar av Sverige jag kanske inte har sett tidigare. Och jag har spelat en del golf och mycket paddel. Men jag har haft det trevligt. Hur har du haft det, Stefan?
Jo då, det får sägas att jag har haft en viss klaustrofobisk känsla. Jag är ju van att lämna Sverige under några veckor på somrarna och åka till USA eller ner i Europa eller sådär. Men jag har förmånen att vara landställe i Stockholms skärgård där jag har kunnat vara och fått lite sol, och sen har jag faktiskt varit i Norrbotten som jag också är väldigt förtjust i, två runder under sommaren, och ja, Sarek och Abisko och sådär, vandrat lite i fjällen, så att jag tycker nog att den här coronasommaren ändå har haft ett och annat att bidra med till det allmänna välbefinnandet. Corona, hörni, det har ju då gjort att våra vanliga ämnen till stor del har hamnat lite granna i skymundan under de här månaderna sen i mars när det här exploderade. Gängdebatten till exempel, alltså frågan kring gängkriminalitet har i princip avstannat under den här våren, men börjar nu åter att komma tillbaka med anledning av en del hemska dåd som har varit. Anonyma vittnen, skärpta straff, ändringar i rättegångsbalken, och varje dag så kommer det nya förslag från politiskt håll och sådär, och även polisen försöker förklara sig varför det ser ut som det gör. Kommer det här bli en av de viktigaste valfrågorna? Nu har vi halvvägs kvar till valet här. Vad säger du, Wille?
Alltså jag tror ju utan tvekan att de kriminalpolitiska frågorna och den kriminalpolitiska debatten är någonting som kan avgöra nästa val. Jag skulle inte alls bli förvånad om det är en knäckfråga, och jag tycker att man ser nu hur de politiska partierna verkligen rustar för att bli den som går segrande ur den här kampen. Det tycker jag är väldigt tydligt, och nu har vi verkligen kommit till den nivån att nu ser man knappt skillnad på partierna om de är på höger- eller vänsterskalan, utan alla föreslår egentligen samma sak, och det handlar om strängare straff, nya förändringar vad gäller lagstiftningen, och fler ska straffas och hit och dit. Så att jag tror absolut att det här kommer bli en av de enskilt mest viktiga frågorna i nästa valrörelse.
Erik, coronadebatten, ja, men avtar något i intensitet, och nu ser vi det här komma tillbaka som ett brev på posten, som man sa en gång i tiden innan det blev Postnord. Vad säger du?
Ja, nej, men jag håller med Ville och det. Jag tror att det här är och alltså kommer bli en stor fråga. Vi ser ju nu under de olika skjutningar då som har varit tragiska händelser där oskyldiga har kommit så att säga i vägen för gängens kulor. Men samtidigt är det precis som Ville säger, att alla skriker nu om hårdare tag och skärpta lagar och sådär. Så att risken är att det bara eskalerar, och så att man hela tiden måste skrika högre eller kräva mer. Och man kommer liksom bort från liksom kärnan i de här frågorna. Så här, varför ser det ut så här, och vad ska vi göra för att förhindra att, så att säga, unga då, framförallt män, söker sig till kriminella gäng? Det är en klassiker, men det är ändå roten till problemet.
Behöver vi de här ökade resurserna som verkar vara aldrig sinande när det gäller pengar till polisen i de här sammanhang? Behövs de? Behöver vi hårdare lagar, strängare straff? Eller ligger det här egentligen inom ramen för vad som redan finns, bara det att det är politiskt sprängstoff att komma med de här förslagen? Vad säger du, Ville?
lite både och. Alltså jag tror att polisen behöver ju såklart mer resurser, och jag satt och följde en presskonferens med Mikael Damberg under gårdagen där han bland annat presenterade några nya såna här åtgärder som regeringen föreslår idag. Då handlar det bland annat om att man skulle skärpa straffen för vapenbrott och liknande, och då sa han det att alltså mer resurser till polisen och en förstärkt polis är en av de viktigaste krafterna vi har i bekämpningen av den här grova brottsligheten. Och där tror jag liksom att det är klart att man, det är viktigt att man skjuter till resurser till det. Sen kan man ju alltid fråga sig om skärpta straff och liknande verkligen har den typen av avskräckande effekt som vissa politiker, åtminstone utåt i debatten, tycks tro. Och det är jag inte särskilt säker på.
En klassisk kriminologisk fråga: har hårdare straff effekt på brottsligheten som skulle gå ner? Erik, när det gäller den här kravspesen som ständigt kommer från polisen till politiker och som politiker är välvilligt inställda till att gå med på. Vad säger du som har varit med länge? Är det här resurser som redan finns men om inte missbrukas så i alla fall inte utnyttjas på ett effektivt sätt? Vad säger du?
Ja, alltså det är ju svårt att svara enkelt på det, men precis som Ville är inne på, det är klart att polisen skulle behöva mer resurser att lägga på den här typen av brottslighet. Nu är det väldigt mycket grova våldsbrott som såklart måste prioriteras och förebyggas. Samtidigt så är det svårt. Det finns ju, alltså vi har ju i viss mån en polisbrist. Utbildningen är inte full och det har varit liksom stora tapp i så att säga, generationsskiften högre upp. Så att, hur man ska komma till rätta med det här och hur man ska prioritera vet jag inte. Idag så har ju Moderaterna gått ut och berättat, Ulf Kristersson i en intervju i DN, att man vill kriminalisera att så att säga vara medlem i ett kriminellt gäng. Det också, känns också spontant utan att ha satt med närmare förslag som ett ganska populistiskt förslag. Det pratade man om redan på slutet på 80-talet, början på 90-talet om MC-gängen, att det skulle vara kriminellt och sådär, men det är inte rätt väg att gå. Sen har inte jag någon quick fix på det här, men historien visar att det inte är rätt väg.
Men det är faktiskt intressant det du säger, därför att det här är långa ledtider på. Alltså allt som har med lagändringar att göra till att börja med är långa ledtider på. Sen är det ytterligare ledtider på innan det på något sätt, om det nu får en effekt, så i alla fall att det får en rent konkret effekt i domstolarna. När det gäller vissa av de här förslagen om till exempel kriminalisering av medlemskap i en organisation, så kräver det med allra största sannolikhet en grundlagsändring, och det kräver i sin tur två olika riksdagar med ett mellanliggande riksdagsval. Så där har vi ännu längre tider att behöva avvakta i så fall. Och det har nu framförts under ett antal år som vi har suttit här i Dagens Juridik och diskuterat de här frågorna. Krav, inte bara krav på, utan högst berättigade förväntningar på att någonting måste göras här och nu, därför att de här kriminella gänget tar sig allt större utrymme, va? Och personligen så tror jag att det här är, alltså resurser finns tilldelat. Svensk polis har aldrig haft så mycket resurser. Lagstiftningen har ökats i repressiv mening de senaste åren på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och jag tror att det konkreta problemet ligger i att svensk polis helt enkelt inte har metoder och verktyg och kunskap för att kunna möta det här, utan är helt tagna på sängen. Och det är både från det så att säga rättspolitiska hållet men även det operativa polisiära hållet.
Ja, alltså jag skulle vilja säga att den här debatten har svängt ganska mycket de senaste åren, för jag tycker att bara för några år sedan så var det människor i allmänhet en mer negativ inställning till polisarbetet och vad polisen gjorde och inte gjorde. Nu tycker jag det känns som att allmänheten i stort är mer förbarmad över att det är väldigt tufft läge för polisen, att man har svårt att jobba mot de här gängen, att man kanske inte vågar och att det är farligt och sådär. Så jag tycker debatten har svängt lite nu. En annan fråga som jag tycker är intressant här är att det är klart att man måste göra saker nu, och jag kan själv se att det läget som vi är i nu, där kriminella personer sätter upp vägspärrar i Göteborg och liknande, det är ett väldigt allvarligt läge. Men tror ni att man skulle ha någon chans som politiker om man vände på steken här och sa så här: det är klart att det är viktigt med strängare straff och så, men vi måste också jobba på längre sikt med liksom sociala åtgärder och liknande för att förebygga att det här fortsätter att eskalera. Vad tror ni?
Erik?
Nej, men det är ju den typiskt, vad man ska kalla det för, den mjuka vägen. Och jag tror att så som samtalet är nu, så visar det att nej, den mjuka vägen är inte vad, så att säga, folket vill ha inom situationstecken. Åtminstone inte vad politikerna tror att folket vill ha, utan alla turas ju om att skrika på olika tuffa tag och därmed liksom komma till rätta. Men vad gäller, jag menar, hårdare straff, jag läste en siffra här på att i den här gängmiljön så är det 20% uppklarning på morden, mellan 20-30% uppklarning av morden. Då hjälper ju inte strängare straff jättemycket, så att säga, om 70% av brotten inte klaras upp.
Vilket är då nästan, ja, det är ungefär en tredjedel av vad som annars klaras upp i mordhänseende i Sverige, ska vi lägga till. Sen är det inte kanske bara så att det är hårdare krav ifrån väljarna och i demokratisk mening då deras förlängda arm, nämligen politikernas sida, utan det kanske är det så att det är till och med är så att man inte kan möta den här typen av mycket hårdför gängkriminalitet med så kallade mjuka metoder. I vart fall inte när det väl har rekryterats färdigt. I förväg kan man säkert använda sociala insatser och så, men när det handlar om parallellsamhällen som vi vet har byggts upp här, de tar sig rätten att upprätta egna vägspärrar till och med för att kontrollera vissa områden, då är vi inne på någonting som närmast börjar likna någon statskupp, och jag tycker inte man förhandlar med den typen utav mycket grovt kriminella, utan det är bara att slå till och göra det väldigt, väldigt hårt när det har gått så pass långt att man tar över hela stadsdelar och bygger i princip mini-jurisdiktioner där.
Ja, men det är ju rena maffiametoder. Men sen skulle jag också vilja lägga till här att jag tror ju såklart att det kan ha viss effekt om man skärper straffen för den typen av brott som i dagsläget inte har särskilt högt straffvärde och som kan göra att man får vidta vissa åtgärder som man inte får göra idag på grund av brottets låga straffvärde då. Men är man beredd att ta risken för att mörda någon och att man i och med det kan få sitta 16 år i fängelse, då tror jag inte man bryr sig jättemycket om det i så fall skulle bli 18 år eller livstid till och med, för att den skillnaden är inte så himla stor om vi tittar på hur länge de personerna som sitter livstidsdömda sitter i fängelse ändå.
Erik, vad säger du? Är det just strafflängderna?
Ja, men det tror jag också är en poäng, och inte minst då vad gäller kanske medhjälpsbrott och sådär, alltså brott som ligger lägre i straffskalan idag eller som det generellt utdöms lägre straff för. Alltså om man förvarar vapen och kriminella, den typen av brottslighet, att man sköper det här för att försvåra, så att säga, gängens verksamhet, så kan man möjligen då komma åt medhjälparna och sådär. För de som redan är rekryterade, för de tror jag inte att, jag tror inte de reflekterar sig mycket över, oavsett om det rör sig om ett grovt narkotikabrott eller ett misshandelsbrott eller ett mord, så tror jag inte att de funderar sig mycket på påföljden. Men de medhjälparna, så att säga, underhuggarna, tror jag i större utsträckning gör det, och det blir svårare, så att säga, att få med sådana på tåget med skärpta straff för de brotten.
Det är intressant därför att, alltså, precis det här du säger är intressant därför att det ligger inom ramen för redan befintlig lagstiftning. Du kan alltså få...
Absolut.
Alltså rent teoretiskt så kan du ju få samma straff för ett så kallat osjälvständigt brott, alltså till exempel anstiftan, medhjälp och vad de nu heter, som för själva huvudgärningsmannaskapet. Men i svensk praxis så har det då av sannolikt tidigare fullt förståeliga skäl inte normalt renderat ett lika långt straff att vara medhjälpare som att vara huvudgärningsman, va? Men om man använder den lagstiftningen och såg till att det är riktigt allvarligt att försöka understödja en person som begår ett sånt här grovt brott, så kanske vi skulle kunna komma längre redan med befintlig lagstiftning, om det är nu det vi vill komma fram till. Men jag tror ju att de operativa åtgärderna här och nu är väldigt, väldigt viktiga, och att polisens rent, alltså polistaktiska överväganden och operativa insatser måste bygga på kunskap som man inhämtar utifrån, eftersom vi inte har haft den här typen av kriminalitet riktigt tidigare i Sverige. Det handlar om några tusen personer i Sverige, och några hundra utav dem som ingår i någon form av ledarskikt eller toppskikt, va? Och skulle man slå ut de där några hundra på ett inkapaciterande sätt, så skulle man ju naturligtvis få ett stort antal av de här övriga att dra sig ur, va? Och vi håller oss kvar här i egentligen samma härad, nämligen de grova brotten, de grövsta brotten, och titta på en lagrådsremiss där lagrådet nu sågar ett förslag om att få ytterligare straffskärpningar för mord. Och det handlar då framförallt om politikernas vilja om att få allt fler mördare dömda till livstidsfängelse. Ville, du vet mer?
Ja, alltså man kan ju säga så här väldigt förenklat då, att vid årsskiftet så skärpte straffet för mord när man ändrade den här paragrafen då, så att 5 i paragrafen angivna omständigheter ska beaktas särskilt som skäl för att bestämma straffet för mord till livstidsfängelse. Och när det här förslaget behandlades i justitieutskottet så väcktes då frågan av en majoritet där om att man skulle lägga till ytterligare 2 försvårande omständigheter som skäl för livstidsfängelse, nämligen att gärningen då skulle ha riktat sig mot en närstående eller att gärningen skulle ha utgjort ett led i en brottslighet som utövas i organiserad form. Och det här får nu skarp kritik av lagrådet, som är då framförallt särskilt kritiskt till den här lagstiftningsmetoden som då innebär att en och samma bestämmelse ändras i 2 steg, och skriver att detta citat inger betänkligheter.
Och med 2 steg pekar de även på det här sammanhanget där man redan vid årsskiftet gjorde vissa skärpningar i det här avseendet. Och man menar att det rent praktiskt kommer att bli svårt för både domstolar, åklagare och försvarare att se till så det här tillämpas på ett korrekt sätt, om jag förstått saken.
Ja, så även för en enskild då, att man liksom inte riktigt vet vad det är som gäller.
Vad säger du, Erik?
Ja, men det här är alltså, vad gäller liksom brottsbalken 3.1, så känns det som en dokusåpa nästan.
Vilket det alltså är mord, ska vi säga. Alla kan inte brottsbalken, ja, i huvudet, ja, som vi, ja, kan, ja, säga. Ja, men det är mordparagrafen.
Nej, mordparagrafen och huruvida det ska vara alltså 14 år, 16 år, 18 år eller livstidsfängelse som normalstraff. Det går fram och tillbaka och känns som att lagen ändras i tid och otid. Jag tycker det är svårt och alltså någonstans, för att säga, med den 3.1 mordparagraf som jag är uppvuxen med, så känner jag spontant att här, alltså ett lägsta straff och sen livstid som max. Och sen får domstolarna skapa en praxis. Eller högsta domstolen då skapa en praxis. Det tycker jag är den rimligaste ordningen. Men nu har man, gör man de här tilläggen och specificerar. Jag vet inte om jag tycker att det är så att säga lagstiftarens uppgift. Vad säger ni?
Nej, alltså jag instämmer till stora delar i lagrådets kritik här då, men det baserar sig i första hand på inte någon uppfattning egentligen kring straffsatserna för mord, utan snarare på lagstiftningsmässiga när man kommer till precis det här du säger. Ska vi specificera ner på detaljnivå vilka situationer som ska vara försvårade? Nej, säger lagrådet. Det är någonting som redan både i praxis faktiskt finns, och där vi i rent processrättslig mening har ett stort utrymme för domstolarna att också göra den typen av bedömningar, där man redan idag har en praxis som säger att brott mot närstående som har riktat sig mot närstående där de ska kunna känna sig trygga har normalt ett högre straffvärde än andra typer av grova våldsbrott, likaså när det gäller i organiserad form. Så där är det överflödet. Däremot vänder jag mig mot lagrådets kritik när det gäller själva lagstiftningspraktiken här, alltså att man på något sätt inte skulle klara av att tillgodogöra sig 2 lagändringar på rad, så att säga. För det, om inte vi har domstolar och ombud i partsombud som klarar av att göra det, då tror jag vi illa ute. Det är så mycket komplicerad lagstiftning då som kommer till och tas bort och ändras. Så att just den punkten tycker jag nog att lagrådet går lite väl långt på.
Men jag skulle vilja fortsätta lite där med den diskussionen som du var inne på tidigare, att lagrådet menar ju då att när man har så här, vill införa så här pass, som de säger då, konkreta omständigheter, så finns det en risk då enligt lagrådet att domstolarna fäster alldeles för mycket vikt vid det här. Är det problematiskt?
Erik?
Ja, nej, men precis som jag var inne på innan, så tycker jag att det är bättre med en, så att säga, portalparagraf. Beröver du annan livet och har uppsåt, så kan du dömas mellan då, vi säger som det har varit tidigare, 10 år och högst livstidsfängelse. Och sen får då högsta domstolen skapa en praxis. Vad är en försvårande omständighet? Och det finns, precis som du säger, Stefan, det finns ju redan. Alltså, det anses vara försvårande om det har varit i nära relation eller inom ramen för grov organiserad brottslighet, och om offret har utsatts för ett särskilt lidande. Det finns ju redan praxis på det. Så att varför ska man då specificera? För att risken är så att säga att man missar något, eller att brottsligheten utvecklas och någonting som då inte passar in på de här, vad sa vi, att nu är det 5 stycken specifika fall, att de då så att säga utesluts från livstid. Den risken finns ju.
Sen är det faktiskt så att man kan skönja i det här helt klart en vad ska vi kalla för en misstro mot domstolarnas förmåga att skipa den praxis som politikerna avser med lagstiftningen, och därför går man in i mer och mer detaljerad lagstiftning och säger så här: där klarar inte domstolarna och högsta domstolen av att leva upp till de krav som våra väljare ställer på brottet mord, va? Och därför så är vi tvungna nu att skriva dem på näsan att om det är på ett visst sätt så ska livstid som presumtion utdömas och så vidare och så vidare. Och det här kampen mellan politiker och högsta domstolen har vi sett både under den här regeringen, men även under regeringen Reinfeldt, där dåvarande justitieminister Beatrice Ask flera gånger var alltså i luven på högsta domstolen och även lagrådet då när det gällde frågor kring just tillämpningen av redan stiftade lagar som hon inte tyckte, eller regeringen ska vi säga, regeringen Reinfeldt och numera regeringen Löfven inte tycker lever upp till de krav som riksdagen har ställt.
Ja, men ni två har ju uppenbarligen en ganska, får jag använda ordet, njugg inställning till det här lagförslaget. Men om man kan inte ställa sig frågan då om de här väldigt konkreta och tydliga omständigheterna skulle kunna innebära en mer förutsägbarhet för den enskilde då, när det står uttryckligen så, istället för att domstolarna är de som är helt ansvariga för praxis.
Så kan det säkert vara. Alltså jag är inte någon motståndare till att man rent generellt ger exempel eller specificerar i lagar, för det är trots allt politiker som stiftar lagarna. Men just i det här fallet så tycker jag att man går för långt, just eftersom det redan finns inom ramen för den nuvarande lagstiftningen och praxisen.
För det lagrådet menar här då är att om de här bestämmelserna då skulle vara något mer konkret än, eller de här omständigheterna skulle vara något mer konkret formulerade än de andra, så skulle domstolarna inte klara av att så att säga fästa lika mycket vikt vid de omständigheterna som inte är lika konkret formulerade som de här som man föreslog nu. Och det tror jag absolut att domstolarna är kompetenta att göra.
Erik, är de det?
Ja, men det tror jag också. Och precis som jag var inne på innan, så blir det lite rundgång här, för att nu enligt det här nya förslaget då, så innefattar ju då brott mot närstående. Men det har ju HD redan tidigare sagt. Alltså i den nuvarande paragrafen så är lydelsen att gärningen har varit särskilt hänsynslös. Och inom hänsynslös finns det ju praxis på att brott mot närstående ingår. Att det är så att säga en särskild hänsynslöshet. Så att det behöver man inte specificera, för det finns redan.
Och då kommer en samvetsfråga här som har anspelning på både det du säger nu och det som jag sa alldeles nyss. Är det så att politikerna i konkret verklig mening tror och hoppas på att fler ska dömas i livstidsfängelse utifrån den här typen av lagstiftning? Eller är det en politisk marknadsföring och markering mot väljarna om att titta, vi gör någonting för att de här hemska mördarna ska få sitta på livstid i större omfattning? Den här frågan är naturligtvis kriminalpolitiskt oerhört känslig. Vad säger vi?
Ja, alltså, och det tycker jag har lite som har avspeglat sig lite i den här debatten som har följt av den här sågningen från lagrådet. För som jag har förstått det så är det en majoritet av moderater i justitieutskottet som har varit drivande i den här frågan, medan man då från ordföranden i justitieutskottets sida, Fredrik Lundh Sammeli från Socialdemokraterna, då inte har varit en av de pådrivande faktorerna här för att liksom driva fram det här lagförslaget. Så jag tror absolut att det är en politisk markering.
Erik?
Ja, jag instämmer till fullo, och det är precis som vi var inne på med gängkriminalitet. Det är liksom ett populistiskt sätt att säga att vi skriker högre än de andra om hårdare straff.
Om jag då vänder på kuttingen och räknar in även mig i detta och alla oss tre som deltar i det här, är vi inte tråkmånsar som sitter och säger på det här sättet och är förnuftiga och ser igenom politikernas syfte? Är det inte så att det faktiskt, om vi backar till väljarna, finns ett ärligt och uppriktigt krav på att fler grova våldsbrottslingar, och i det här fallet mördare, ska lagföras hårdare?
Jo, det kan det ju finnas, men det kan väl vara en politisk markering även om väljarna tycker det, eller?
Det är klart det kan vara.
Ja, det är det som utgör populism, så att säga.
Det fick bli sista ordet i den delen. Vi ska gå vidare. Nu till något helt annat som man brukar säga, nämligen att yngre jurister vill ha lite balans i livet samtidigt som de gärna vill till de här högprofilerade prestigebyråerna. Hur går det här ihop, Ville?
Ja, det är också väldigt intressant måste jag säga. Nu har jag sagt intressant 100 gånger och det har jag säkert gjort förut också, men det är, vi pratar ju bara om intressanta saker här så det spelar ingen roll. Men jag läste den här, eller tog del av den här undersökningen tidigare i veckan som Norstedts juridik har gjort tillsammans med ett sånt här analysföretag som heter Augur, och de har frågat jättemånga svenska och danska jurister genom att man har skickat ut enkäter och sådär, och det mest intressanta svaret eller svaren och den intressanta paradoxen här är att över 80% tror jag av de här tillfrågade juristerna, i alla fall de yngre, vill helst jobba på någon av de stora och prestigefulla advokatbyråerna. Samtidigt så vill man ha mer work-life balance som de kallar det, och man ställer ökade krav på jämställdhet och massa andra saker, och det vet vi ju av erfarenhet, det är ju sånt som inte kanske alltid har funnits på de här stora, prestigefulla advokatbyråerna. Så jag tycker att det är en intressant paradox att diskutera.
Erik?
Ja, det är det verkligen. Och jag har liksom, jag har inte läst undersökningen på samma noggranna sätt som du vill, utan snarare läst din artikel om det här. Jag har lite svårt att ta till mig liksom. Det är på något sätt, jag menar, jag förutsätter att de här undersökningarna görs anonymt. Och det låter som att det ena svaret är jag vill tjäna mycket pengar och bli framgångsrik. Och det andra är, fast jag tycker också om jämställdhet. Det är ungefär män som inte kan kalla sig feminister. Att det blir liksom en motsägelse. Att det är mycket fina ord, men när det väl kommer till kritan så är man inte beredd att ge upp någonting för egen del.
Men kan det inte vara så att de här stora prestigebyråerna helt enkelt får anpassa sina arbetsplatser utifrån de här nya unga juristernas krav för att få dit dem?
Jo, det är det som är den intressanta frågan här. Om de här nya yngre juristerna är de som äntligen, vad vet jag, har aldrig jobbat på någon stor prestigefull advokatbyrå, men är de som kommer att förändra den här arbetsmarknaden? För vi har ju suttit i de här diskussionerna i den här podden, vi har haft ett tv-program tidigare som heter Veckans juridik, vi har diskuterat det där också, och det är en ständigt uppkommande fråga även i den här typen av undersökningar som brukar göras av Legal Years, vår systerpublikation, och jag tycker att man har pratat om det här så otroligt länge nu, men det verkar inte ha hänt särskilt mycket, och då är det intressant när det kommer ännu en sån här undersökning som då visar på att det är ökade krav från de unga juristerna på jämställdhet, och det ska vara tydligt ledarskap, och det är viktigt med mjuka värden, och man ska inte behöva jobba 19 timmar om dagen, och man ska ha bra betalt och sådär. Och samtidigt så vill man ändå till de här byråerna som ofta i de här undersökningarna målas upp som de värsta arbetsgivarna.
Är det inte här någonting som föds redan på juristutbildningen? Erik, även om du läste juridik på kejsar Augustus tid, så kanske du kan ge din bild av det från Lunds universitet. Hur hade det när du läste juridik? Var det folk som såg fram emot att hamna på de stora byråerna?
Jo, men så var det ju. Alltså, då och jag tror även nu så är det en rätt karriäristisk utbildning där många sätter målen väldigt högt, och ja, att vara toppstudent är så att säga väldigt många målsättning. Men för att liksom återgå till undersökningen nu, så säger jag ändå att alltså om vi ser på hur utbildningen ser ut nu, det är en större andel kvinnor som utbildar sig till jurister, vilket då kanske kan koppla samman till de här lite mer mjuka värdena och krav på jämställdhet, flexibilitet, balans. Det är värden som jag tror, alltså jag tror att det kan finnas ett samband där. Och förhoppningen är väl då att, vilket vi var inne på lite, att om nu är så här många vill in på de här byråerna, så blir det byråerna som måste anpassa sig efter de nyutexaminerade krav snarare än tvärtom.
Fast kanske sätter du fingret på ett av de stora problemen här, att de här jämställdhetsreformerna och de mjuka värdena aldrig kommer att behöva slå igenom på de här stora byråerna, eftersom efterfrågan att jobba där alltid är tillräckligt stor, och det finns alltid tillräckligt många som skiter i det för att man ska slippa driva igenom den här typen av reformer, om vi ska kalla det för det.
Och om vi nu ska gradera juristjobb på det sättet, och det måste man ju ändå kunna göra utifrån både lönenivåer och även så subtila frågor som prestigefyllda byråer och prestigefyllda jobb och så vidare, så måste man ändå ställa sig frågan, kan man inte dra en rak parallell i arbetslivet inom juridiken till många andra delar av livet, att det kostar att ligga på topp, och det spelar ingen roll om man ska vara elitidrottsman eller elitjurist. Är det inte så att man måste offra lite mer av den där balansen som man annars hade haft om man hade valt ett något mer mainstream position.
Jo, men man ska väl inte behöva offra jämställdhet och ett gott ledarskap bara för att man vill jobba på en stor advokatbyrå. Det tycker jag ändå är någonstans skillnad, och man måste ju kunna arbeta under något sån här rimliga arbetsformer, annars så går ju inte annars.
Erik?
Nej, men det här visar ju ändå då på en framåtanda hos unga jurister, att man vill in, men man vill samtidigt jobba under schyssta villkor. Och det är som sagt, jag hoppas att vi kommer se en förändring, inte minst vad gäller då, vilket vi vet är väldigt ojämställt med delägarskap på stora byråer. Det då långsiktigt kan förbättra de så kallade mjuka värdena.
Samtidigt skulle jag vilja säga bara till många av de här stora byråernas försvar, nu har vi inte nämnt några vid namn och det ska vi inte göra heller, men jag tycker hela tiden att det kommer ju information till oss via pressmeddelanden och annat om att man liksom jobbar med den här typen av frågor. Så alltså, det är klart att det här står högt upp på agendan även för dem, men i och med att vi ser det här i många andra undersökningar att det fortfarande är problem med till exempel jämställdhet och kanske lönesättningar och just det här med work-life balance, så är det uppenbart så att branschen är inte förändrad än, men om de här nya unga juristerna är de som förändrar det, så skulle ingen bli gladare än jag.
Nej, sen måste man också skilja på vad som är schyssta villkor. Det är klart att alla ska jobba under schyssta villkor när det gäller allt från jämställdhet till sånt som har med diskriminering att göra. Sen kan man diskutera arbetstempo och effektivitetsfrågor och arbetstid och sådär på ett sätt som ligger liksom utanför de här grundläggande självklarheterna i och för sig. Men uppenbarligen så finns det någon form av underlag för juristbranschen att gå vidare med den här diskussionen. Därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Vi är inne på hösten 2020 och kommer nu att återkomma varje vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.